Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Podplay.
Ja, men då var Hockeypult podcast tillbaka. Det är ett sånt här specialavsnitt igen. Inte det här gästepisoderna där jag bjuder in en person för att summera deras karriärer. Utan nu är Mattias Bromé tillbaka. Folket jubel. Men du. Va?
Gött att vara tillbaka.
Ja, det är fint du gubben. Men alltså, Jonathan Dahlén har gjort slut med oss.
Ja, han, det är helt otroligt. När han väl har börjat göra lite poäng igen så tror han att det beror på att han inte har varit med i podden. Så han väljer att inte vara med för att han är rädd att sin streak ska lämna nu. Så
ja,
vi får klara oss utan han.
Ja, men precis. Han är så extremt vidskeplig, vår gode Dahlén, att han tror att podden för med sig otur. Och att han därför inte vill riskera någonting här i slutet av säsongen för sin egen. Och framförallt Timrås del då. De vill ju till SHL. Men vi får ha respekt för det helt enkelt. Men det är ju tråkigt att han inte kan vara med oss i det här avsnittet, Bromé.
Ja, men det är mer tid för dig och mig ju.
Exakt. Och vår hemliga gäst som kommer snart, eller hur?
Ja, just det. Där vill man ju, det blir faktiskt väldigt intressant det samtalet skulle jag säga.
Mm, verkligen. Det blir både högt och lågt. Men på tal om Dahléns vidskeplighet här. Har du några ritualer så här inför eller under eller efter matcher?
Egentligen så har jag inte så mycket grejer så där. Det var, jag kommer ihåg när jag hade rätt tungt en period lite där för något år sedan. När man lirade så kände man så här, fan, jag levererar inte riktigt det. Så hade jag en Marabo hemma i Kilen. Och sen så. Så innan jag ska åka ner till samlingen så tog jag en ruta med Marv och så gjorde jag mål med den rutan när jag gjorde det. Så när jag har känt den här gången ibland, fan, nu känner jag mig lite risig, då brukar jag ta en Marv. Och jäklar, då har jag alltid känts bra för matchen.
Ja, det är fint ändå.
Men sen ett tag där dyker lite över styr, för då tog jag det alltid, vet du, fan, det hjälpte inte, tyckte jag.
Men alltså, du ska ju lista lite här senare i avsnittet också. Vi ska tippa SHLs och Hockeyallsvenskans grundserietabell och hur den slutar, bland annat. Men om du får lista lite spontant här dina topp tre Marabou-kakor, vilka blir det då?
Ja, vad menar du?
Ja, men vilka smaker du helst
föredrar? Alltså jag är rätt tråkig sådär, för jag gillar den klassiska vanliga Marabou liksom.
Ja, men har du kört den med havssalt? Den tillför något.
Nej.
Nej, den är fin. Då jag har du den klassiska, de här... och sen eftersmaken, då får du lite det här saltet som ramlar ner på tungan.
Jag vill inte förstöra min Marabou liksom. Alltså det är ändå Marabou, det är den vanliga, det ska vara den klassiska.
Ja. Sen, ja, fast det finns rätt många bra där ute. Jag tycker saltlakris är underskattad. Där får du bästa av två världar. Choklad och lakris.
Jag såg någon ny hade kommit nu. Popcorn såg jag.
Nej, men sånt där är ju bara att lägga ner direkt.
Ja, jag förstår inte.
Popcorn, Marabou, jordgubb. Det är inte bra smaker. Alltså Marabou, frukt och mandel. Marabou, apelsin, helt okej. Okay. Det kanske är ett tecken på att man börjar åldras här.
Nu skulle vi lägga ner alla så gillar apelsinen då.
Ja, men det finns några fina där ute. Marabou, salta mandlar. Har du testat den?
Nej, jag håller mig till min.
Men alltså, vänta. Är du en 60-talist? Alltså en person som har sina vanor och aldrig bryter dem? Att du äter
principsak, skulle jag säga. Man bryter inte Marabou-kärlek.
Så du äter Marabou original, Vesuvio varje vecka och gör den typ, och GB-glass, skulle jag säga. Vaniljstandard, liksom.
Nu ska jag berätta en sak för dig. Jag är faktiskt inget fan av pizza. Det är jag inte.
Okej, men du är en vanlig människa, kan man säga.
Ja, men jag är rätt barnaktig i maten skulle jag säga och sånt. Jag håller mig till det jag tycker om liksom. Jag tycker inte så jävla roligt att prova nya grejer liksom.
Men hur äter du som NHL-spelare nu då? Vad får du för käk där borta?
Vi har ju käk på ishallen då till lunch. Och det är ju egentligen vanlig husmanskost som är där. Hemma så har jag åkt lite till IKEA, köpt lite köttbullar. Lite köttbullar och spaghetti. Sen har jag även Chipotle. Det är typ en mexikansk restaurang här då. Som käkar rätt mycket på. Ja, alltså man har ju sina, det är det jag rullar runt på.
Och så bor du på hotellrummet fortfarande. Du har inte hittat något boende va?
Nej, jag blir kvar här. Jag tycker jag trivs rätt bra här nu. Jag har min soffa och min kontorstol.
Okej, okay. Och på dagarna, vad blir det då? Netflix and chill och spela dataspel typ, eller?
Nej, men alltså, grejen är att du åker till ishallen vid typ 9. Och så tränar du, sen så är du klar vid 2, liksom. Så samma som i Sverige. Kommer hem, brukar ringa lite samtal hem till Sverige. Och sen har du ju din egentligen egen tid utan, alltså du kan ringa och sånt där typ från klockan 5-6 här då, i Detroit. Då är det klockan 12, 11, 12 hemma i Sverige då. Och då blir det mycket YouTube. Fan, jag tror jag har kollat runt hela YouTube. Man kommer in på samma klipp igen. Vet du? Det var snurrar. Alltså, vet du, kan sitta på YouTube i timmar.
Ja.
Alltså, det finns så mycket grejer.
Men vet du vad min specialitet är då? Att jag kan sitta, alltså, som du säger, timtal och bara YouTubea gamla så här, fotboll highlights. Alltså Thierry Henry, ja, men Zlatan Competition, gamla Ronaldo, den riktiga Ronaldo, Dennis Bergkamp. Alltså jag kan ju bara rabbla massa namn här på profiler som man sitter och YouTubear. I det träsket kan jag fastna länge i faktiskt.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Ja, men då har du mycket outforskat där du, Bromé. Alltså det finns mycket fina klipp att titta på.
Jag är ju mer, jag kan ju fastna på så här fängelsefilmer eller fängelseserier. Ja, alltså det finns så mycket grejer. Du vet när de ska åka fast, vet du, i domstolen och alltså det finns så mycket att titta på.
Jag har aldrig sett det på YouTube, men det är kanske någonting man ska ta sig an här efter podden då.
Ja.
Men så här, Kim, klipp in Bromés första balja i NHL.
Mantha with Brome and Larkin. Larkin out of the crowd with it. Larkin a shot, rebound Brome. Scores! Brome is first goal.
Jag fick nästan lite ståpäls när jag såg att du fick trycka dit din första påse i världens bästa hockeyliga. Och du såg rätt glad ut själv.
Ja, jag har haft så jäkla mycket lägen. Så det var rätt skönt att den gick in då. Alltså jag har skapat mer än vad jag brukar göra hemma i Sverige nästan. Och inte fått in pucken och något sånt liksom. Så det var rätt skönt att den gick in.
Ja, jag kan tänka. Men Detroit då? Hopplöst fall den här säsongen va? Om du ska vara helt ärlig. Näst sämst vinstprocent. Ja, ni är ju sist i divisionen. Det är inte så mycket som är glatt i Detroit den här säsongen va?
Alltså vi har ändå stundtals spelat bra liksom. Men vi har varit lite för ojämna. Vi har vunnit en match eller två matcher i rad och sen så torskar vi några istället liksom. Vi har inte hittat det här winning streak eller om man säger liksom, som man radar upp lite segrar som gör också att du samlar ihop lite poäng liksom. Det är väl det som är den stora skillnaden för att kunna komma högre upp i tabellen. Du behöver liksom, som att det är bara 2 poäng du får på varje vinst där, så behöver du liksom.
Du kompis, din tonalitet när du pratar om Marabou och Detroit-säsong är rätt stor skillnad du.
Vad menar du?
Ja, men du var så otroligt upp i varv och glad när vi skulle diskutera Marabou-smaker. Men sen när vi går in på,
var det ju hockey, då måste jag bli lite mer seriös.
Ja, det var nästan lite coach-snack här. Alltså, ja, men vi är bra i stunder och matcher när vi faller ihop. Vi klarar inte av att spela 60 minuter va? Du är framtida coach. Eller är det GM du ska bli eller?
Ja, men det är faktiskt någonting som jag tror skulle tycka var jäkligt roligt. Sportchef, eller så skulle jag vilja bli agent.
Men du, jag kan tänka mig att du kanske blir sportchef i en klubb som nästa eller kommande gäst här förfogar över.
Det är inte omöjligt. Han har faktiskt nästan lovat mig att stor chans att få bli sportchef där om han är fortfarande kvar då.
Ska vi släppa in honom? Jag känner att han måste få komma in i hetluften nu. Ja, men då har vi med oss vår hemliga och mystiska gäst. I Jonathan Dahléns frånvaro så kände vi vi måste ta in ett äkta proffs här för att få ett helt nytt perspektiv. Jag kan bidra med en reporter, ett journalist synsätt. Bromé har ju med sin spelarbakgrund. Men vi kände att vi måste få in någon från ledarhåll helt enkelt. Och det är därför Peter Hermodsson, Moras klubbdirektör, är med oss. Hur står det till egentligen, Peter?
Ja, tack för att jag får vara med i sån här trio med två sådana. Det är helt otroligt. Jo, men man är jättebra faktiskt.
Alltså, gör du det bra, då kan det faktiskt vara så att vi petar Dahlén framgent och har med dig varje avsnitt, eller hur, Bromé?
Han är redan petad.
Dahlén är redan petad.
Han är redan borta.
Han leder än Dahlén också.
Är det så? Finare handledare än Dahlén.
Ja, det tror jag.
Jag tycker vi inleder på ett seriöst spår här faktiskt. Sen får vi se var det här samtalet med dig landar. Men hur är det att verka som klubbdirektör i de här coronatiderna och med den ekonomiska, hela tiden mörka moln som finns över en som klubbchef?
Ja, just idag när du frågar mig så är jag upprymd av glädje och en inre tillfredsställelse, för vi har haft en fantastisk kampanj här på vår enkrona och slagit alla möjliga rekord. Så att det innebär ju att vi kommer fixa vår ekonomi och vi taktar mot ett nollresultat. Men för några månader sedan var det jobbigt, då sprang vi upp försbacke. Det har vi egentligen gjort sedan i mars. Så att det har varit ett tufft år. Det svåraste tror jag under mina 10 år som klubbdirektör. Vi har haft lite uppförsbacka förr om morgon också, men ingenting som detta. Men tack vare att vi har haft ett enormt stöd från privatpersoner och våra företag här, så har vi lyckats fixa till det här, och det känns jättebra.
Men som du ser det nu...
Jag har en fråga där.
Ja, kör,
en fråga där. Hur kan vissa lag gå plus minus noll, och sen så ser man vissa lag som går ut i tidningen och säger vi kommer gå minus 20 miljoner, 30 miljoner. Hur är det så stor skillnad mellan Allsvenskan och SHL?
Ja, det skulle jag vilja säga är att det är i omsättning, absolut. Så framförallt med de största klubbarna med största ekonomier, de måste ju takta åt 20-30 miljoner back. Vi som har lite mindre ekonomier i hockey, Allsvenskan, i vårt fall så räknar vi ganska snabbt att i worst case scenario i mars förra året, då räknade vi med att vi skulle tappa ungefär 20 miljoner i intäkter. Och det blev faktiskt värre för oss än det vi kunde tro. För vi trodde någonstans att publiken skulle komma tillbaka, i alla fall en viss del procentuellt. Men det var ju inte det heller. Va? Så att, i vårt värsta scenario så var det till och med värre.
Men som ni ser nu, då är det plus minus noll i bokslutet.
Ja, det skulle jag säga att vi taktar mot nu. Tack för att vi fått det här enorma stödet. Framförallt från våra privatpersoner här i Mora. Jag tror det rör sig om närmare 7 miljoner som de har bidragit med.
Ja, det är helt sanslöst. Men då tänker jag så här, 20 miljoner i förlorade intäkter. Jag förstår också att ni måste ha gjort enorma kostnadsbesparingar för att klara av det här. Ni kan ju inte bara fått intäktskällor ifrån privatpersoner och företag. Ni måste väl ha kapat ganska mycket i er organisation också?
Ja, självklart. Jag kan väl säga att jag tackar min lyckliga stjärna att jag haft jobbat i andra branscher där man har fått jobba med såna här mörka scenarier, fått lära sig det här. Så när vi såg det här komma i mars, då hade vi ett styrelsemöte, och då, som tur var, så hade hela styrelsen med mig också på att bara dra i alla handbromsar. Så vi skapade ju en coronaorganisation direkt och kallade till förhandlingar, så upp en massa folk. Och genomlyste alla avtal vi hade, så upp sådana här good to have och nice to have-grejer. Och vi drog ju precis alla kostnader man kunde göra. Då. Och sen var det ju bara att hoppas att vi skulle få bidrag och stöd utifrån för att möta den här otroliga intäktstappet. Och det har vi lyckats med. Men hade vi väntat ett halvår där så hade vi inte suttit här idag.
Nej, men kan du uppleva att det var väldigt alarmistiskt där i höstas? Jag tänker att det var klubbar som gick ut och sa att ja, men vid årsskiftet då kommer vi att gå under om vi inte får in stora summor pengar. Ni gick ut och sa också att har inte ni, eller om vi inte gör någonting alls så kommer klubbens pengar att vara helt slut före årsskiftet. Känner du att nu med facit i hand att ni kanske såg en alldeles för mörk horisont? För det är ju ingen klubb som har gått under, och vad det verkar så är det ganska många allsvenska föreningar i alla fall som ni går mot ett nollresultat.
Nej, men jag tror att situationen var så i höstas. Och sen tror jag att man måste slå på stora trumman. Jag vet att folk dör och folk blir sjuka och företag går under och så vidare. Men jag tror att man måste slå på stora trumman, och jag tror att det är det alla klubbar gjorde i höstas där och fått stöd på olika sätt då. Från fans och sponsorer och kanske skeppat lite spelare eller dragit till andra onödiga kostnader. Så att det krävs att vara otroligt tydlig, och det tycker jag att vi har varit. Jag tror vi var tillsammans med IFK Göteborg och var nog först på bollen i Sverige och gick ut. Och det krislaget Mora var mycket sådana rubriker, men det tar jag gärna för att liksom få fram hur det verkligen ser ut. Sen har vi varit otroligt transparenta hela vägen.
Jo, men och som du säger, det var ju någon rubrik där, Mora i ekonomisk kris, befänsen om hjälp, som jag minns. Var det till och med en medveten strategi för att få in pengar?
Ja, absolut. Vi startade den här kampanjen Mora for Life med 5 intäktsområden som vi har fokuserat på. Och nu är vi snart i mål med alla 5 då, och hade vi inte gjort det och varit så tydliga. Men vi har ju varit extremt transparenta. Vi har haft extra medlemsmöte, vi har skickat brev till säsongare, medlemmar. Vi har haft möten med företagarna. Vi har lagt liksom allting öppet. Det här har vi sparat och de här intäktstappen har vi haft. Och det är ju väldigt tydligt liksom, och det tror jag varit, man måste vara öppen och transparent i sådana här läget för att skapa trovärdighet också. Och vi har inte levt över våra tillgångar. Vi gick in med ett lag och vi har inte rört någonting i det, förutom nu när vi fick 5 backar skadade. Då värvade vi en back och lånade in ett par backar, och det har ju varit
helt kostnad. Men det skulle sägas att det är juniorer också som kan inte ha tagit upp något utrymme i löneblocket direkt.
Nej, absolut inte, utan nu fanns det mycket bättre och dyrare spelare att värva om man hade velat gjort det. Men vi har ju sagt att det här året kommer sporten i andra hand. Det låter kanske sjukt, men så måste du resonera. För att coronan är inte över bara för att det blir 1 maj. Vi går ju fortfarande in i ett nytt tufft år där vi inte vet om vi får publik och om våra sponsorer har det tufft. I Mora lever man ju mycket på besöksnäring och industrier. Som tur var så har industrin rullat på, men besöksnäringen har ju varit noll och ingenting alls. Så det tappar vi jättemycket intäkter. Och det är ingenting som säger att besöksnäringen ska trampa igång bara för att bli 1 maj här.
Nej.
Och ny säsong.
Jag ska släppa in Bromé lite snabbt här också. Hur varm blir du i Morahjärtat över att höra att ja, det är ett nollresultat som stundar här i kommande bokslut?
Nej, men såklart det är skönt att man kan komma till den, vad ska man säga, till den punkten där man kan ändå stänga en säsong med såna här förutsättningar som har varit i år och ändå kunna visa upp ett nollresultat. Det betyder att man har bra företag och bra privatpersoner runt om som hjälper en så pass liten förening som Mora egentligen är. Mm. Och det är inte så jättemånga som bor där heller runt om, men då visar jag också hur engagerade folk är i Mora också.
Ska vi inte släppa corona nu, känner jag, och prata om något roligare? Det är väl sporten i sig och den allsvenska säsongen som ja, men lider mot sitt slut, åtminstone med grundserieögon sett, och ett slutspel och ett kval som stundar också. Här med Mora-perspektivet här som vi har tack vare att du gästar oss, så måste man väl säga att det har varit en fantastiskt kul säsong. Jag tror inte det var många där ute som tänkte att ni skulle upp och slåss om en topp 6 placering.
Nej, det är väl sällan vi blir favorittippade i några som helst sammanhang. Sådär då. Så
när ni gick upp, då hade de flesta er typ på 7:e plats, vad jag minns. 6-7 där.
Ja, det är bra. Men vi har alltid varit lite underdog sådär, och det passar oss bra liksom. Mm. Och viktigt är att vi vet att vi är på rätt väg, men vi har inte haft ambitionerna i år liksom och innan de ser det här och gå upp till SHL. Menar, allting är möjligt i sporten, men det har ju inte varit, utan vi jobbar ju med en långsiktig plan och hoppas få behålla de viktiga spelarna som vi tror kan hjälpa oss framåt och sen krydda år för år här. Och vi vill ju tillhöra toppen i Hockeyallsvenskan. Det är det vi tycker att vi ska vara. Vi är den klubben och det är varumärket. Så att hela tiden vara med och slåss om kvalplatserna och gå upp, det tycker jag att det kan man kräva av våran klubb. Ja. Ett normalt fritt, ordnafritt år.
Känner du att ni har hittat tillbaka till er identitet som gjorde er framgångsrik under de där åren 2016, 2017 och ja, men när ni gick upp helt enkelt?
Ja, jag tycker hela åren där när jag och Jeremy satt oss ner och gjorde den här treårsplanen, att vi skulle försöka hitta spelare som är unga lovande som han kunde göra bättre och sen få ihop en stark grupp och en stark kärna. Alla de tre åren där var ju fantastiska och sen avslutades med att vi gick upp då. Och jag tycker absolut vi är tillbaka till det här. Och det bygger ju mycket på vem man har som huvudtränare. Vad du har för ledarskap och hur du driver grabbarna och vilken känsla du kan skapa som huvudtränare i omklädningsrummet. Och skapa en trygg miljö men ändå väldigt höga krav. Och det tycker jag vi är tillbaka till. Och det är roligt och det inga stängda dörrar utan öppen kommunikation med höga kravbilder. Det tycker jag absolut har rätt i.
Men vem är lagets Bromé då? Det är det man vill ha svar på här.
Ja, så att prata om det. Vi har nog ingen Mattias Bromé. Han är för unik för det. Men jag förstår vad du menar. Alltså, Bromé är en kille som tycker jag tillför den här kryddan i ett omklädningsrum och även på isen. Alltså du har de här som folk blir irriterade på men som ändå tycker om han liksom. Men att han, ja, han skapar lite edge både i omklädningsrum på träningar och på matcher va. Och vi har väl ganska snällt lag tycker jag.
Förutom Värmblom va? Det är väl han som är där och...
Ja, Värmblom så, men han är väl inte den här Bromé-killen ännu i alla fall i omklädningsrummet som provocerar och på ett roligt sätt och retar upp och sådär va. Så att, men på isen är han ju på väg att bli i alla fall. Han är väl lite fulare än vad Bromé var. Bromé var ju bättre på att använda munnen.
Ja, nu får du kontra Bromé. Var du bra på käfta? Eller är du till och med bra på käfta?
Jag har fan tappat stinget helt alltså. Ja,
men är det på grund av språket eller?
Ja, det är fan, det är risigt på engelska. Du vet, när man ska, och säger man lite förbannad så ska man säga det snabbt.
Ljushack.
Ja, man är så jävla dålig på engelska.
Men nu kan jag vända på det här också. Hur är det att sitta och förhandla med Hermodsson? Nu vill jag ha lite inside här vid Moras kontraktsförhandlingsbord.
Ja, det var inte jag gjort det. Så det var inte så, för mig var det inte så svårt. Nej. Men ja, jag vet inte. Det är, när man spelar i Mora också så spelar du inte liksom för pengarna heller, om du förstår mig rätt. Alltså du vet när du spelar en sån liten mindre förening så vet du också att det finns inte de största resurserna. Liksom. Som det året när jag gick till Mora så var det inte, jag gick inte till Mora för att tjäna pengar. Liksom. Då hade jag kunnat gått till de andra topplagen som var rankade topplag just då för att kunna få mer i lönekuvertet. Jag gick till Mora för att Jeremy var där och en bra tränare och kunna utvecklas till att bli en bättre hockeyspelare som över sikt skulle kunna ha hockey som ett bra jobb. Liksom.
Men Hermod, var det tuffa förhandlingar när ni ville behålla honom efter succén där?
Ja, jag tyckte ju att vi hade ju pengar så vi kunde ju betala betydligt bättre än vad vi hade gjort innan. Men Bromé
ja, men
är så
alltså, att... vad var det? Jag hörde någon rykte om 420 000 lök i månaden. På en ganska bra källa också måste jag säga.
Ja, det är nog en nolla för mycket. Okay. Jag aldrig komma undan. Jag har ju hört det där att här spelar man gratis. Det fick jag höra 3-4 gånger om dagen. Jag var ju ofta när jag gnällde och skulle ha nya klubbor och sådär. Tycker jag onödigt kunde spela med. Det har jag hört säkert 50 gånger Bromé att här spelar man gratis i alla fall. Det ligger väl lite i det. Det är inte fantasilöner i Mora. Men när vi väl gick upp där så ville man i alla fall göra så bra man kunde. Men Bromé har väl aldrig haft någon fantasilöner här. Utan precis som man säger, vi kan ju aldrig konkurrera på det sättet. Även om han var värd mer så fick han inte det.
Nej.
Men jag trivdes också på så pass bra i Mora liksom. Alltså jag har ju alltid, sen första dagen jag kom dit har man varit så väl händentagen liksom. Alltså de har verkligen tagit handen, men det är liksom som en, det märker man liksom stor skillnad när du kommer till en liten större organisation och förening. Typ när jag gick från Mora till Örebro då, så är Örebro är ju, det är liksom kontoret är kontoret liksom, och laget är laget. I Mora så är liksom kontoret är nästan laget också liksom. Alla är runt om varandra hela tiden. Det är en trappa upp, så är det uppe hos Hermod alla, och alla sitter och snackar med varandra, och det är liksom ingen sån här, vad säger man, speciell atmosfär eller någonting. Det är liksom alla är liksom tillsammans i ett lag liksom.
Ja, himla fint.
Ja, det var roligt att höra.
Mm. Men hörni, det här är ju faktiskt ett segment också där det är nytsnackisar som ska tas upp. Bromé och ja, vanligtvis då Dahlén gäst en gång i månaden. Och då brukar vi blicka tillbaka på vad som egentligen har hänt de senaste 30-31 dagarna. Och det allra största och den mest heta potatisen just nu är ju de klubbar som säger: ah, stäng för nedflyttning, flytta upp några lag. Det skapar ett lugn och en harmoni här och nu. Och senast var ju Roger Ekström, Linköpings ordförande, ute och pratade om det i C-more bland annat. Och vi börjar med dig, Bromé, här. Du som ser det här utifrån, från Nordamerika just nu. Vad tänker du om debatten som försiggår, eller pågår här hemma i Sverige?
Men först och främst så vet jag ju att de hade diskussioner innan säsongen startade, och alla var med på att säsongen skulle spelas, och man vet förutsättningarna. Vi alla spelare visste förutsättningarna. Vi gick in i serien också. De sa att matcher kan flyttas på dagarna och det kan bli ändringar hit och dit, och det är en sån säsong alla får köpa liksom. Och alla accepterade det, och vi skulle spela säsongen som den är. Och sen just nu, det har ju varit större coronautbrott i serierna än vad det är nu liksom. Och just nu så drabbar det några lag mer än andra, och folk säger att det inte är fair och att man får spela många matcher ihop tillsammans sen. Men samtidigt så alla vet om det här, och alla visste att det var hur det skulle se ut liksom. Och gå ut nu och säga att man ska stänga serien och inte stänga serien, tycker jag ser lite konstigt ut när man väl har spelat, vad är det, 45 eller 46 matcher vi har alla spelat där nu, så tycker väl jag att det är rätt fel att gå ut och säga något sånt nu. Nu får man ju spela serien som det är och få skjuta fram det längre fram, för att något lag ska ju åka ur och något lag från Allsvenskan ska ju gå upp. Det är så det är sagt, och då får man ju fullfölja det också, tycker jag.
Men Hermod, jag tror att du kommenterade på ett Twitter-inlägg från Simor Sport där med just Ekström. Jag vet inte om du, nu kanske jag minns fel här, men du skrev om det var osmakligt som var ordet du beskrev det som.
Jag tror för att nu, när vi står här i februari, så tror jag att alla klubbar är överens om att den sportsliga rättvisan är borta. Kunde vi ha förutsett det? Ja, kanske, kanske inte. Skulle man då ha stängt ligan i ett tidigare skede? Kanske. Men det som nu händer, alltså vi vet ju idag inte om vi ska spela match på torsdag. Oskarshamn var nere i Göteborg och fick vända hem. Det har ballat ur. Vi måste få ett grepp om det här. Och om man då har en stängd liga, så finns det ju ändå möjlighet att ställa upp med spelare, hålla spelare borta i karantän, inte belasta dem så mycket. Så jag tror att vi borde verkligen fundera över det här.
Vad tänkte du när du skickade iväg den tweeten? Och vad är det som, jag tror alla förstår, men om du ska beskriva varför du tycker att det är osmakligt?
Ja, men jag håller ju med Bromé. Alltså, skulle man stängt ner säsongen eller gjort det här, stängt ligorna, skulle man tagit det beslutet innan serien börjar. Den här säsongen har aldrig varit sportsligt rättvist, och det har alla vetat. Vi gick in i den också, så att man har ju några månader på sig och spela klart det här. Nästa börjar ju inte förrän i september, oktober. Så att man bör väl hinna spela klart och göra det här. Jag menar, vi har redan haft en säsong där vi stängde ner. Vilket var förödande för Modo och Björklöven och de lagarna som var toppade i fjol. Då. Så att, nej, jag tycker det är osmakligt att man går ut så här. Och sen är det klart att det kanske är sista halmstrået för de här klubbarna som ligger i botten också. Som försöker skapa någon opinion och debatt för att man ska kunna göra det här och flytta upp ett lag ändå. Då. Men jag tycker det är helt fel.
Nej, och du som har varit i SHLs alla heta rum. Det är ju Linköping, Brynäs och HV71 som man pratar om att man ska, att de tycker att man ska stänga för nedflyttning. Du som vet hur SHL fungerar, hur stor chans är det att de får igenom det här?
Ja, det, nej, men jag menar, ordförande Anders har ju varit ute och sagt att så vi spelar färdigt säsongen. Lagkort ligger, Anders Larsson har varit ute och gjort det också. Så, och jag menar, man har ju, som jag sa, ganska lång tid på sig. Och man har ju också reglerat det här i avtalen med unionen och sånt. Att man kan spela in i nästa säsong med löner och sådär. Så att det mesta är fixat och på plats. Så att det är bara att spela. Sen hur det så väl fungerar idag, det vet jag inte. För det var ju ett par år sedan jag var med i de forumerna. Men så att jag har faktiskt ingen aning. Det är en ny som driver det också nu där. Så att,
ja, sen ska vi ju förtydliga det också att det är ju förbundet som äger frågor kring tävlingsbestämmelserna och seriestrukturen. Det är de som tar besluten. Sen kan ju SHL och Hockeyallsvenskan och andra ligor driva frågan mot förbundet att de ska ta upp det här på sitt bord. Men det är det jag känner här. Jag vet inte vad ni tycker. Men att jag hade gärna sett att förbundet varit mer handlingskraftiga i ett tidigare skede inför säsongen. Att förutspått att ja, det här kommer bli en säsong som du är inne på Hermansson, där det inte finns någon sportslig rättvisa eller en tävlingsbalans. Och då tagit beslutet att nej, vi stänger för nedflyttning men vi tillåter lag gå upp en serie för att det ska fortfarande finnas en morot.
Men då är det mindre corona i Allsvenskan än SHL eller? Jag förstår inte riktigt. Vad är det som är skillnaden? Då ska de inte få åka ur Allsvenskan heller?
Nej, då stänger man Hockeyallsvenskan på nedflyttning. Ja, och så tar man upp ett lag från division 1 eller 2 som man spelar SHL och Hockeyallsvenskan med 15 eller 16 lag för säsongen 21-22 för att ge ett lugn och ja, men skänka en trygghet till alla klubbar där ute som vi vet också haft ekonomiska bekymmer. Men nu gjorde man ju inte det.
Nej, man gjorde ju inte det. Det är det jag tycker också. Man har inte gjort det, så då får man liksom lagkort ligger på något sätt. Det kan inte komma 5-12 och ändra på spelregeln. Det var jag tycker.
Men där tycker jag, vad känner ni? Är det förbundet? Det känner i alla fall jag. De borde ha tagit större ansvar för svensk hockey i sin helhet. Men jag tycker också att SHL, dess klubbar, alltså egentligen medlemmarna då, och samma sak med Hockeyallsvenskan. Varför drev ni inte det här hårdare tidigare, Hermod? Du som ändå sitter på en position.
De hade väl en diskussion och jag vet inte om de hade en omröstning vad jag har hört. Men då var det ju ingen som ville göra så här vad jag förstod i SHL.
Nej, de hade en omröstning i december vad jag förstod det. Men har de haft det tidigare också?
Ja, i alla fall en diskussion. Alltså, jag ska inte vara helt säker på att det är så. Man hör ju så mycket rykten hit och dit. Men man har, precis som du säger, så man har ju haft möjlighet att reglera det här mycket tidigare. Och då borde man ha gjort det. Men du vet ju också att förbundet äger tävlingsbestämmelserna. Men pengarna sitter ju någon annanstans. Så att, det brukar aldrig bli bra.
Tror du att Hockeyallsvenskan hade kunnat pusha för det här?
Ja, absolut. Alltså, om vi hade gjort det innan. Den diskussionen fanns mellan flera klubbar också ganska tidigt här i, kan det varit i september, slutet på augusti, början på september. Det fanns ett sådant förslag från några klubbar. Då. Men det var ett avslag på det genom att man bestämde att inte SHL skulle göra så heller. Då kan inte vi göra en egen variant.
Men där var det ju, jag vet, Västervik, Kristianstad var ju två av klubbarna som drev det här ganska hårt. Var Mora också med på det?
Nej, det vet jag inte, utan jag, för min del när det kommer sådana här stora frågor så kastar jag det vaxen upp i styrelserummet och det här är så pass viktiga frågor så då fick styrelsen ta det beslutet och jag vet att vår ordförande var med på något möte där och diskuterade frågan, men det blev, vad jag vet så blev det avslag på det i alla fall.
Jag känner lite syn på den, med tanke på din erfarenhet och dina år i Mora så tror jag ändå att du har varit med och kunnat sagt det, eller? I sådana här stora tunga ämnen.
Alltså jag fick ju säga vad jag tyckte. Absolut. Men jag tycker ändå att det är inte liksom one man show i så här stora frågor. Det påverkar så otroligt mycket. Så att jag har aldrig varit någon enväldshärskare som sitter och tar egna stora beslut. Däremot har jag alltid fått representera klubben i tuffa frågor. Och tycka och tänka i frågor som vi har varit överens om från styrelsen. Så att det är klart, då hamnar mycket skit och fokus på mig också. Så att ja, så är det.
Men Bromé, från spelarhåll här då. Diskuterade ni i Örebro den här frågan någonting? Och hörde du andra spelare i ligan prata om det?
Och stänga serien?
Ja.
Nej. Det enda vi diskuterade vet jag var att hur många fall det var egentligen för att stänga varje match. Alltså, om vi skulle spela nästa match eller inte. Det var mer, alltså, vi levde ju med en osäkerhet varje dag och veta om vi skulle lira eller inte. Liksom. Och det var egentligen det som var, alltså, var mesta snacket i omklädningsrummet. Men det var mest i början. Men sen på slutet så var det liksom inget. det är ju fel att säga också, man vänjer sig med hur livet blir liksom. Och hur allting funkar runt om. Vi var ju vana med att vi kan åka ner på matchvärmningen och sen så säger de att nej, det blir inga matcher då. Det är liksom man kunde aldrig veta vad som händer, och vi fick acceptera det bara, och det har ju alla gjort från den säsongen började. Jag tror alla lag hade det mötet innan med klubbcheferna och de högsta cheferna i varje organisation och förening, så gick de igenom och sa att det är så här det funkar i år och det är så här det kommer vara, det kan flyttas matcher hit och dit. Och det tror jag att alla spelare och även alla ledare vet om. Jag tror säkert de hade samma snack i Mora också, i Allsvenskan.
Ja, absolut hade vi det. Vi har faktiskt dokumenterat allting med coviden från mars. Och vi har lagt, jag tror vi räknar ut, vi har lagt över 400 timmar och 170 000 kronor. Då är inte timmarna inräknat och omräknat till pengar på att hantera covid i föreningen. Och inköp av olika produkter och allt möjligt. Och varit uppe på varenda möte, ungdom, junior, dam, A-laget, allt det här. Så det har tagit otroligt mycket kraft, förutom det här ekonomiska. Så det har också varit otroligt mycket fokus. Så att,
men där verkar det ha varit enormt stor skillnad i hur mycket och hur ofta spelarna testas i SHL och Hockeyallsvenskan.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kan vi börja med dig, Bromé? En vanlig dag i SHL-miljön, hur såg den ut med tester och coronarestriktioner och hur ni spelare fick för er i omklädningsrummet och på matcher och dylikt? Om du ska dra lite snabbt för lyssnarna. Sen får Hermodsson också prata hur det sett ut i Mora med den här.
Vi hade ju mindre möten. Vi kunde ha möte ute i ishallen istället, så man inte sitter bredvid varandra. Sen i omklädningsrummet så hade man ju stolar i mitten. Och även hade vi uppställt inne i loungen, hade vi uppställt så några kunde sitta där inne. Och några satt inne vid duschstället då, så man kunde sitta också. Så vi spred ut det, och sen så test var det vid minsta lilla symptom. Hade du någon symptom så testade du sig. Om det var någon positiv, då var alla tvungna att testa sig. Och sen var det när vi hade några coronafall där och skulle typ ut och resa, var vi också tvungna att testa oss innan vi skulle resa. Men det var väl det egentligen som var skillnaden liksom.
Men SHL har ju skickat ut 12 till 15,000 tester till klubbarna här under vintern. I Mora i Hockeyallsvenskan har det varit en annan värld, va, Hermod?
Ja, vi kanske inte har testat oss lika mycket, men alltså, vi har väl förhållit oss till de här protokollen, verksamhetsprotokollerna som har kommit. Men vi hade ju tur i oturen att hela vårt lag, förutom tror jag det var 4 personer inklusive stab, blev smittade samtidigt. Vi spelade mot Karlskoga borta och gjorde årets plattmatch. Det såg ju så otroligt kraftlöst ut på isen. Så när vi kom in, det var ingen som var direkt förkyld och så där, kände sig dåligt. Men när vi kom in i bussen så sa naprapaten, jag tycker det är konstigt, ska vi inte testa hela laget imorgon bitti direkt? Så gjorde vi det. Då hade vi hela laget, inklusive staben, var ju positiva då. Men det var ju ingen som hade uppvisat några förkylningssymptom. Det var det som var så konstigt. Mm. Så vi stängde ner hela verksamheten då, och då hade vi gått igenom i stort sett hela laget. De 5 eller 4 som inte hade det, vi stängde ner allting i 2 veckor, och de har ju så fort vi minsta lilla symptom fått åka ner och testa sig och sådär. Sen är det någon har varit sjuk eller snuvig och så, de har inte fått komma ner då, utan man har ju också följt det här protokollet. Men så har man ju testat dem utanför arenan då. Men peppar peppar, efter det så har inte vi haft någon mer smitta i A-lagsverksamheten. Vi tog allt på en gång.
Hörrni, det blir så att man vänder tillbaka till covid-19 av någon anledning i de här tiderna. Nu har jag faktiskt lyckats hålla undan coronasnacket från podden i rätt många avsnitt. Men nu tillägnade vi en del i alla fall åt det här fruktansvärda ämnet som man måste prata om ibland. Men innan jag släpper det här mot och jag och Bromé tar det här avsnittet i land, så vill jag bara lansera en tanke eller spaning jag har. Jag tycker ju, det här har jag sagt förut i Expressens kanaler, att Mora IK nu påminner lite om Timrå IK i fjol. Kanske inte med den här storstjärnan i form av Dahlén, men att ni har ett ungt garde och en kärna som ni kan bygga på, och det verkar vara en homogen och bra grupp, en fantastiskt bra tränare också, och att ni, om ni får fortsätta på den här resan, kan vara en maktfaktor i Hockeyallsvenskan nästa säsong, är min känsla i alla fall.
Har du redan uteslutit om att de ska gå upp i år, eller?
Ja, det har jag faktiskt. Det kommer inte hända. Och jag tror Hermansson innerst inne känner det också, om vi ska vara ärliga, eller?
Vilka trodde vi skulle gå upp när vi gick upp?
Ja, men jag skulle säga så här, i...
Nej, jag undrar bara.
Nej, men så här, i slutet... Nej,
men Bromé, du så redan vet allting.
Nej, men i slutet av februari 2017, då tror jag rätt många där ute skulle kunna ha sagt att Mora IK har ändå en SHL-chans. Inte inför...
Nu sa du en liten SHL-chans har du nu. Nu är du så här igen. Nej, ska du gå på oss i Mora igen här då, eller hur?
Det är bra, Bromé.
Ja, men alltså, skämtar ni? Jag tog killar Mora och säger att ni är framtidens Timrå här nästa säsong. Och så får jag skit från er båda.
Ja, men jag tycker inte om att bli kallad framtidens Timrå. Vi kommer aldrig bli Timrå. Vi vill ha ett bättre Mora nästa år. Ja, och jag tycker din spaning är bra. Absolut tycker jag din spaning är bra. Vi har någonting på gång igen, och det känns i hela gruppen. Det känns i hela klubben. Så att... Får vi lite mer ett normalt år och att det blir normaliserat och vi får fokusera på vår kärnverksamhet som är att spela hockey, så är du inte helt ute och resa, det tror jag inte, Adam. Nej. Men vi vill inte bli ett Timrå, det har vi aldrig velat bli. De gör det bra där uppe.
Ja, men jag tänkte mer att det finns liknande paralleller att dra, kanske inte att ni ska bli Timrå.
Ja, jag förstår det. Nej, men de gör det jättebra i Timrå. Ja. Så att vi vinner gärna serien med 30 poäng. Det har inga
Bromé,
man kan ju komma sex också, gutt. Det är det som är det fina i år.
Exakt.
Bromé, ska vi tacka Hermod för det här fina gästinspelet?
Ja, kul att du var med, Hermod. Vi får se hur det går här framöver, om du får vara med igen.
Ja, jag litar på att du fixar så jag får vara med och prata lite riktiga grejer. Din karriär. Jag har ju lite grejer på Bromé som jag kan vänta med till nästa år.
Oj, 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 vilken teaser. Nu måste du få med i framtida avsnitt här också. Här.
Ja, jag har rätt. Lite, jag har ganska mycket på. Men man måste vara snäll.
Bjud på något litet här då. Eller har du någonting som du vill kasta ut till våra lyssnare?
Ja, jag har faktiskt en liten rolig grej faktiskt. Bromé kom hit här så... var ju lite oroliga för hans fys, för att vi hade ju andra krav än man hade Asplöv. Och så ska vi ta in honom på kontoret och så, nu gäller det till att du fysar där när vi kommer in i augusti. Ja, det var inga problem. Så vi drog igång varmarksträningen där i maj och sen skulle vi ut i skogen och springa. Så jag tänkte jag åker dit och kollar läget lite grann. Och det kan jag säga, så snabb och fartfull och rörlig som han är på isen, då är han... Ja, det var det roligaste jag har sett i hela mitt liv. Ja. Bromés löpspår, det är det roligaste jag har sett faktiskt.
Alltså,
ditt löpsteg.
Jag är absolut sämst på att springa.
Är
ja, det är så... Jag har
ingen löpsteg.
Men jag tänker, du är rätt slank och liksom vältränad. Du skulle kunna trycka på rätt bra där ute i spåret.
Nej. Han har sprang och höll sig i t-shirten så här. Så sprang som en anka och han var liksom... Nej, ja, vad roligt det var. Alltså, det glömmer. Jag tänkte, hur ska det här gå? Men det gick ju bra ändå tydligen. Så,
exakt.
Vi tog inte in han på att han skulle vara löpare. Men det var, vi brukar skratta att det är jag och Ivers här ibland. Det tycker jag är så roligt.
Ja. Hermod, stort tack för att du var med. Det uppskattas enormt mycket.
Ja, tack för att jag fick vara med. Kör hårt nu, Bromé. Plocka ner han lite.
Ja, det hörs sen.
Ja, det gör.
Ja, men då har vi släppt iväg Peter Hermodsson och då är Adde och Bromé.
Alltid kul att prata lite Mora.
Ja, men det är fint att vi kan klämma in dem också. Det var länge sedan jag hade Mora-gäst i podden. Så det kändes naturligt att bjuda in Hermansson. Nej, men lägg av. Jag har haft ganska många Mora-gäster ändå genom årens lopp här. Du har med Hermansson, Colliton. Nu kommer jag inte på någon fler här på raka arm, men det är några stycken.
Nej, det tog stopp där.
Jag avslöjar mig själv kanske. 100 avsnitt, ja. 3 av Tillagens Mora.
Ja.
Så här, vi ska hålla det här hyfsat kort. Det kan bli långt också beroende på vilka diskussionsträsk vi hamnar i. Men vi ska tippa SHLs grundserie, hur den slutar med några omgångar kvar. Och även Hockeyallsvenskans. Och jag drar min 1-14 här lite snabbt. Och sen får du dra din, Bromé.
Och sen SHL först.
SHL först, precis. Bra att du förtydligar för lyssnarna. Och sen ser vi vilka lag som, som skiljer oss åt helt enkelt i våra tabeller.
Mm.
Då kör jag. Rögle! Ja. Så där uttalar man det faktiskt inte, har jag fått lära mig av Johan Svensson och Sanne Lindström, mina kära kollegor och vänner. Rögle, Växjö, Luleå, Skellefteå, Leksand, Frölunda, Örebro, Färjestad, Malmö, Djurgården, Brynäs, Oskarshamn, HV71, LHC. I den ordningen. Nu inser jag att jag kanske borde ha sagt siffror bara för att göra det här ännu enklare för er lyssnare.
Men det får jag göra. Det får jag göra det.
Ja, fint. Bra.
Etta, Växjö. Tvåa, Rögle. Trea, Skellefteå. Fyra, Luleå. Femma, Örebro. Sexa, Rölunda. Sjua, Färjestad. Åtta, Leksand. Nio, Malmö. Tio, Djurgården. 11, Brynäs. 12, Oskarshamn. 13, Linköping. 14, HV.
Ja, men det är några lag som skiljer oss åt här. Jag tror att Rögle tar första platsen. Du tänker Växjö där. Lite skillnad på topp 6
också.
Ja,
jag tänker att de har två matcher mindre spelade än Rögle.
Ja. Ja, jag funderade på Växjö som ett också. De är läskigt stabila tycker jag.
Där är också lite av att man väljer att ta HV och Linköping längre ner med tanke på att de har 45 och 46 matcher och Brynäs och Oskarshamn har 41 och 42. Så de har rätt mycket att spela in.
Vi ska säga att vi kör i vår inspelning också några dagar innan avsnittet släpps. Så det kommer att spelas någon gång här och där. Så alla lyssnare är medvetna om det. Men vi slår fast att LHC HV71 hamnar i botten. Och då tänker jag, du Bromé som har spelat negativa kval faktiskt. Vad har du för tips till de här klubbarna?
Det är det värsta som finns att göra liksom. Alltså, nu är det ju, nu har ju båda lika mycket att förlora. Med tanke på hur det var förut, då mötte man ju ett lag som kom från Allsvenskan. Och då har ju, du har ju allt att förlora i SHL. De i Allsvenskan har inte så mycket att förlora på det kvalet liksom. Så det här vet jag inte riktigt hur det kommer att bli liksom. Men alltså, det är ju ångestfyllda matcher liksom. Det är ju 7 matcher där det är kniven mot strupen varje kväll. Och det är inte roligt att spela de matcherna. Så är det.
Skulle HV71 åka ut så är det den rikaste klubben någonsin att åka ur högsta serien. Och jag vill inte ens tänka på vad de har i spelarbudget. Inte heller att se heller för den delen. Eller Brynäs som också är indragen i den där striden längst ner. Och det är sådana klassiska klubbar, åtminstone Brynäs och HV71. LHC är en yngre förening om man ser i modern tid. Men hur mycket väger det tror du? Nu har du i och för sig kanske inte spelat i någon av de här klubbarna. Men pressen utifrån just på att man ska vara kvar där uppe?
Det är klart att det är jättespeciellt med tanke på hur länge de har varit i SHL också. Jag tror inte det skulle vara samma grej om Oskarshamn åkte ut för folk runt om än om till exempel HV, Brynäs, Malmö, Linköping. Om de här lagen skulle åka ur, jag tror det skulle bli en större uppståndelse för att de åker ur, om du förstår mig rätt.
Absolut.
Med tanke på hur länge de har varit i SHL liksom. Men det är ju en del av sporten liksom, att ett lag ska åka ur SHL, och det kan ju bli vilket lag som helst. Det är ju det som är själva grejen med en 52-säsongomgång också, att det gäller att vara bra över tid. Och sen är det ju också att det gäller att vara bäst i slutet när det väl gäller sen, om du hamnar i ett kval. Då gäller det att ta fram det lilla extra för att klara det kvar. Eller så blir det att en förening tyvärr åker ur. Och det som värsta med att när en förening åker ur är ju att det är ju inte
spelarna som drabbas på samma sätt som alla runt om drabbas. Spelarna får ju oftast ett nytt jobb. De som jobbar i föreningen, det kan vara 10 man på kontoret som blir uppsagda.
Exakt.
Som inte kan gå till jobbet nästa dag. Det är de som det är så mycket värre för egentligen.
Om man, ja, alltså du bär, alltså, ju, du bär ju ansvaret och styr egentligen deras framtida karriärer.
Ja, men så är det klart som spelare också att det är för jävligt att åka ur liksom, och det ser inte bra ut för en själv heller. Men det är så pass många det verkligen betyder, eller det är så många som det verkligen drabbar.
Ja.
Så det är ingen situation man vill sätta sig i själv liksom.
Men runt topp 6 strecket där, vi har ju lite olika syn på hur det kommer att sluta där. Du har Leksand på en 8:e plats som vi börjar underifrån. Är det gammalt groll där som gör att du placerar dem så pass långt ner?
Nej, men jag känner ändå att topp 6 är nog topp 6 som det ser ut just nu. Frölunda.
Jag tycker Leksand, alltså till efter jul här, de har en väldigt positiv trend. De får tillbaka spelare som varit på skadelistan rätt länge. Nu har de ju för några som fortfarande är uppsatta på den, men jag tycker mig ändå se att de taktar och trendar åt rätt håll för att kunna ta en topp 6-placering. Jag är lite mer osäker på Örebro och Frölunda faktiskt.
Ja, men alltså, som du säger så Leksand har ju faktiskt gjort en väldigt bra säsong och det kan man inte ta ifrån dem alls. De har fått ett lag att fungera. De litar sig inte bara på en line som man trodde väldigt mycket att det skulle vara i början, att det skulle handla om Silarik och Ivrik och dem, att det skulle vara dem hela tiden varje kväll. Och nu har de fått alla andra att börja producera också, och då blir det ju väldigt bra. Så jag är faktiskt väldigt imponerad av Leksands säsong hittills. Jag trodde kanske inte att de skulle ligga så högt som de gjort i tabellen. Men det är starkt och det är ju väldigt roligt för dem.
Men du har ju faktiskt, visst blev det 20 matcher totalt för Örebro den här säsongen?
Med 20.
Ja, 20.
Ja, 20 tror jag han får ihop.
Ja, och då mötte du ju alla lag, va? Eller var det något ni inte hann möta?
Och jag vet inte. Jag vet bara att jag vann mot Leksand i alla fall.
Exakt, det är ändå viktigt för det.
Nej, ska.
Nej, men alltså, av lagen du mötte då, vilka känner du? Nu har ju mycket förändrats sedan dess, och det har ju skeppats iväg, spelade och värvats också till alla klubbar. Men som du ser det, du som stod där ute på isen faktiskt, vilka var de svåraste och vilka kände du att de här tar nog guldet alltså?
Ja, ta guldet, nu tänkte jag säga något helt annat lag. Men
okay.
Jag tänkte säga jobbigaste möte är i Malmö. Alltså det är tråkigt att möta Malmö om man säger så.
Ja, just det, de tråkar ut den.
Ja, alltså de vinner ju nu också. Jag tycker det är väldigt kul att Fagervall har fått igång Malmö. Gillar väl väldigt mycket Fagervall som tränare. Han står för väldigt mycket passion till sporten och är väldigt tydlig med sitt spel och är väldigt vad säger man, engagerad. Mm. Och han vet vad han vill med sitt spel, och han ändrar inte, han står fast vid det han har liksom, och han är väldigt ärlig med ens prestation och sånt också, och säger om du är bra eller mindre bra och vad du behöver göra bättre hela tiden. Jag verkligen gillade när jag hade han i Västerås.
Men nu måste du säga, vilka ser du som allra största kandidaten till att ta guldet?
Jag har ju 3 lag som jag egentligen tror väldigt mycket på. Men skulle jag säga något lag, då det är ju ändå Skellefteå tror jag faktiskt.
Okej. Okay. Ja, du nämnde till dem här som nummer 1. Det är många som har dem som en typ av dark horse på något vis, men de har ju visat sig vara så otroligt bra. Och jag vet inte, tittar man på deras forwards, det är ju typ första kedja i alla 4 linjer egentligen.
Det är ju Skellefteå och Rögle som egentligen, som man tycker kanske att det står mellan liksom.
Okej, du räknar bort Växjö. Intressant.
Ja, det var jag tycker, men alltså det är ju så jäkla svårt det här. Det är som när ni innan säsongen tippar tabellerna.
Ja, det är omöjligt alltså.
Så det är helt omöjligt att veta. Det händer grejer och folk värvar. Och,
men du, ska vi skippa den frågan och ta Hockeyallsvenskan då?
Ja, då går vi till dem istället.
Mm, och jag kör här. 1, Timrå. Ja, den måste man ju faktiskt slå fast här då. 2, Björklöven. 3, nej, nu drar jag din. Sorry. Och Förlåt alla lyssnare att jag snurrar in på honom. Min HA-lista lyder 1. Timrå, 2. Björklöven, 3. SSK, 4. Bickaskoga, 5. Västervik, 6. Mora, 7. Västerås, 8. AIK, 9. Almtuna, 10. Tingsryd, 11. Vita Hästen, 12. Modo, 13. Väsby, 14. Kristianstad. Jag har knappt någon luft kvar i lungorna här när jag släpper över till dig.
Nu du blandade ihop numren här också, gjorde du.
Ja, jag gjorde det, va?
Ja. Jag har 1. Timrå.
Det var därför jag inte drog siffrorna under SHL-tabellen, för jag visste att jag skulle ta bort mig.
3. Bickaskoga, 4. Södertälje, 5. Mora IK, 6. Tingsryd, 7. Västervik, 8. Västerås, 9. AIK, 10. Almtuna, 11. Hästen, 12. Modo, 13. Väsby, 14. Kristianstad. Ja. Det här är ju också, här är nästan klart i botten redan vilka som är 2.
Jo, jag skulle säga botten 4 är klar faktiskt. Sen kan man kasta om SSK och BIK också, tror jag. Men
jag tror inte man kan slå bort Hästen helt där egentligen mot Almtuna. Liksom. Alltså det är ändå 6 pinnar bara.
Jo, men Almtuna har varit riktigt bra här på slutet. Och jag tycker att nu när de skeppar iväg Belov och Hag så har de fått in fina förstärkningar också. De har breddat på ett sätt som jag tycker imponerar väldigt mycket faktiskt. De har fått in tillräckligt bra hockeyallsvensk kunskap i till exempel Höglund och Viktor Andersson för att portionera ut sina kunskaper och färdigheter. Så att, jag tycker ändå Almtuna med Salin i målet också ska nog kunna vara ett lag som går upp mot, jag har ju dem som 9 till och med, jag tror till och med att de kan klättra lite här. Men det är ett lag som sticker ut när vi drar våra tabeller. Jag har ju att Tingsryd kommer falla som en sten, och du tror att de tar en topp 6 placering.
Ja, jag tror de tar det istället för Västervik där. Jag tror Västervik
kommer tappa lite.
Ja. Och nu skiftade dina hörlurar också, tror jag.
Ja, det var ju så att Per Kente ringde mig på...
Ta med Kente nu när vi har haft Hermod också. Då kör vi Kente på ena linan.
Jag måste skriva till honom att jag ringer upp dig snart.
Ja, okej.
Okay. Upptagen ringer snart.
Snyggt. Men jag tycker Tingsryd gjort en otroligt bra säsong. Ingen förväntade sig att de skulle vara så pass högt upp. Men jag tycker att det är ett lag som faktiskt överpresterat sett till sina förmågor och till vad de faktiskt har i sin underliggande statistik, om jag inte är ute och cyklar helt och hållet här nu. De spelar en defensiv och tråkig hockey, och det brukar inte vara framgångsrikt över tid. Så att jag har Tingsryd som ganska långt ner i min tabella. De tar sig till åttondelen, men jag tror det stannar där.
Ja, det blir väldigt spännande det här. Jag är väldigt Timrå om de verkligen vill möta Mora i ett kval här. Jag har svårt att se.
Ja, men vadå? De har ju piskat Mora den här säsongen. Bara segrar och vunnit stort också. Så jag tror inte de har något problem med Mora. Då tror jag det är jobbigare med typ SSK faktiskt.
Björklöven har också faktiskt. Björklöven har haft det tungt mot Mora.
Ja, Björklöven har haft det är sant. Men Timrå har ju haft det tufft mot Björklöven.
Jag ville bara se vad du skulle säga när jag sa med Timrå. Så jag vet att du skyddar dem direkt.
Ja, jag är
du är ju nubbens lilla gossebjörn.
Dahlén protector. Och nubbens,
ja, Dahlén och nubbens lilla gossebjörn.
Nubbens undersåte. Ja, jag kliver in i Timrå efter att han är klar, vet du. Det är så dealen är. Du tar över Mora, jag tar över Timrå. Ja, han har väl skrivit 17, tror jag. Han ska väl gå i pension när han är 80, nubben.
Men det tycker jag är kul också, att det är en som får vara kvar så pass länge liksom. Att man verkligen bygger verkligen långsiktigt så.
Ja, alltså, nu, om vi ska vara seriösa, nu raljerar vi lite. Men att nubben har lyckats göra det han gör i över 20 års tid i samma förening, alltså det ska man inte underskatta. Att han har ju faktiskt utvecklat sig själv och följt med i hur hockeyn senaste åren haft en otrolig utveckling sett till hur snabbt det går och vilken spelartyp man ska söka. Han bygger ju fortfarande väldigt effektiva och framgångsrika lag, trots att det är, 23 år mellan hans första Timråbygge och hans nuvarande.
Mm. Nej, det är stort.
Fick jag in en nubbenhyllning också.
Det gick ju bra, Timrå igen. Men nu, tillbaka till vilka åker ur, vad tror du, Väsby och Kristianstad?
Ja, Väsby har en höjd som Kristianstad inte har, och därför tror jag att det blir dem. I 7 matcher så
Är det 7 matcher där också? Ja.
Nej, det är 5 matcher, förlåt.
Är det 5?
Ja, jag tror att det är 5 nu. Nu satte du mig på pottkanten här faktiskt. Jag tror
det var därför jag inte visste själv, för innan jag skulle svara jag själv.
Ja, men jag kör Väsby ändå. Du då?
Ja,
Nej, alltså jag har sett för lite av de två lagen för att säga vem som klarar sig. Det är väl det är 50-50 vilka som klarar sig. Jag har min kompis till målvakt i Kristianstad, Pettersson, så jag tror att de klarar sig då.
Ja, du måste backa honom där.
Ja, jag måste backa honom där.
Och på tal
om...
Vad sa du?
Du måste ju säga vilka som går upp ju.
Ja, men det jobbiga är att du kapade min perfekta övergång där. Men vi får
ta... Jag vet. Jag kan gå tillbaka till den sen.
Okej. Okay. Ja, du läste i alla fall den så att du kan få ta över den. När du har berättat vilket lag du tror går upp.
Jag tror faktiskt att Björklöven tar det.
Mm.
Även fast Timrå har varit så överlägsna. Jag tror inte att Timrå ro på Björklöven.
Nej, de har en tyngd som Timrå inte riktigt har. Nu har de fått in Vierkors här, men
jag skulle säga att Björklöven tappade så mycket poäng som de gjorde där ett tag. Det var ju när deras målvakt blev skadad där, va?
På linja, exakt.
Ja. Det var väl då de tappade som mest poäng, tror jag. Sen så ska man inte säga någonting om att Timrå, de har ju varit grymt bra i år. 110 poäng på 46 matcher.
När Jonis inte är med, då vågar du sticka ut hakan här och säga Björklöven. Och så ringde ju Kentnis också, så man förstår ju vilket läger du har fötterna i.
Nej, men jag gillar ju Kent också som sportchef, och jag tycker han gör bra jobb. Och jag tycker att det är tråkigt att inte han fick upp förra året, för jag tror att de hade gjort det förra året. Så det är
Löven säger du, då får du göra min övergång här också.
Ja, det är klart jag måste backa min målvakt i Kristianstad, Mattias Pettersson. Så då ska jag väl backa vilka tre jag tror, några stycken i SHL som jag tror kan få NHL-kontrakt då.
Exakt, men först vill jag ha en bumper av Kim.
Bromé backar.
Avslutningsvis här innan vi säger tack och hej. Så ska vi göra precis det du nämnde där innan bumpen drog igång. Du har några killar du tror kan få NHL-kontrakt. Då är jag nyfiken på
det. Det är också så här, är väldigt svårt att säga. Visst, de kan få NHL-kontrakt, men väljer de att ta det? Alltså det är ju speciellt också med tanke på vilken ålder man är i. Vill du tjäna mer pengar? Vill du vara lite osäker på vad du kommer tjäna? Det är lite osäker på vad man väljer och vill göra. Typ vi kan ta Jesper Fridén. Garanterat har han NHL-förslag. Men han har garanterat förslag från KL också. Och Schweiz. Och då är det ju, när han ska åka över nästa år då till NHL, då måste han ju skriva på ett första som är entry-level-kontrakt. Som är 925 000 som är max, och sen tjänar han 70 000 i AHL. Och sen istället kanske han åker till Ryssland. Där kanske han får... Vad kan han få? 5 miljoner netto.
Ja, på en säsong ungefär.
Och då är det också, vad väljer du? Din dröm, allas dröm när man är liten är att spela NHL. Och väljer man att göra det och ta den chansningen och känna att man kanske har chansen att slå sig in i NHL eller inte. Men kan offra det året för att verkligen försöka slå sig in. Då tycker jag att man ska åka över och göra det. Livet här borta är fantastiskt. Alltså runt om,
trots att det är en coronadrabbad säsong så känner du det.
Ja, alltså du har allt här. Alltså allt är så professionellt, och resorna och hotell, hur allt det funkar när du reser, och omklädningsrum och allting runt om här. Alltså det finns inget bättre liksom. Men där är ju alla olika vad man väljer och vill göra. Jag valde att ta den chansen för att jag har alltid sagt till mig själv att min dröm är att spela NHL och få göra det. Och
KHL-miljonerna pungar du in sen, gubben.
Ja, men det är lite
säg
så. Man får ju välja med... Jag resonerar ju med att istället för att välja... Jag hade ju också KHL om jag vill åka dit. Men min dröm har alltid varit att spela NHL. Och då kände jag att jag måste prova det innan. Och funkar det så funkar det. Funkar det inte så funkar det inte. Då finns alltid KHL kvar. Jag tror det är svårare om du väljer KHL och sen ska du över till NHL. Då tror jag nästan att du har bränt dina broar liksom, om du förstår mig rätt.
Absolut. Nej, men jag har full respekt för det. Men hur mycket värderar man över hur man kan förändra som spelare? För jag tänker ja, men person som, eller en spelare rättare sagt, inte en person, jag vet inte hur Jesper Fredén är utanför isen, men som spelare då är det en topp 6 kille. Det ska ju vara en spelare som används i offensiva situationer, att han får mycket minuter i offensiv zon, spelar powerplay och så vidare. Jag ser ju inte att han har det taket för att kunna tillföra i NHL, och ser man till offensiv produktion också så brukar man säga att det är mellan kanske 19 och 24, sen börjar man faktiskt takta av allt eftersom. Och då ska han åka över till NHL och försöka slå sig in på en bottom six-position eventuellt, och som du kanske är inne på just nu. Och då får man ta ett helt annat defensivt ansvar. Du har sagt i tidigare avsnitt också att det är mycket dump and chase, att man kanske inte spelar så kreativt. Så min fråga här är, hur mycket väger man in det där? Och vilken typ av spelare kommer jag att bli? Kommer jag tappa färdigheter, och kommer jag liksom formas om till någonting som jag inte vill vara i framtiden när jag ska vända hem eller till Europa?
Först och främst så när du väl åker över så är det ju få personer eller få spelare som går rätt in som Elias Pettersson och har en andra line liksom, eller första center i ett lag eller vad som helst.
Ja, men det är ju en elittalang som kommer.
Ja, du får ju oftast börja längre. Du börjar ju längre ner i hierarkin och så får du jobba dig uppåt liksom. Men sen är det olika vad alla lag väljer att värva. De kanske säger till Jesper Fredén att du kommer få chansen att spela andra powerplay och vara en andra line, tredje line här.
Men kan man lova det till en 26-åring som aldrig har varit där borta? Nej. Bara spelat SHL?
Lova och lova. Det beror på vad du får för känsla av vad de säger och inte säger. Liksom. Alltså, du är inte garanterad någonting. Liksom.
Men var det så, Detroit sålde in det lite för dig? Du kände att där kunde du få störst roll?
Nej, jag såg mer en möjlighet i Detroit att de är under rebuild och det finns en stor chans att få spela matcher här. Sen om jag får spela 5 matcher eller om jag spelar 10 matcher så kände jag att det var störst chans för mig för att komma in i NHL liksom, i ligan. Och sen så jag har ju haft en spelstil när jag var lite yngre också, som att min spelstil passar även att spela en fjärde line och en tredje line liksom.
Ja, du är ju väldigt användbar, det ska du ha.
Ja, det är väl det. Jag kan spela powerplay, jag kan spela boxplay liksom, och göra de här gnuggiga minuterna också. Liksom. Så jag har väl en fördel på det sättet skulle jag säga.
Men Jeppe Fredén har du nämnt. Har du några fler killar som du tror kan signa?
Sen har du har ju Simon Rifors, Rögle.
Som mina vänner, Sanni och Svensson, i deras podd som heter samma sak, avslöjade ha, vad var det, 15 anbud tror jag, från NHL-lag.
Det är roligt när det är såna här så kommer lite underifrån som inte har haft de största rubrikerna innan, och sen så blomsar de till en säsong och verkligen får en bra chans nästa år att göra någonting annat och välja en ny liga liksom.
Verkligen.
Så jag tycker det är roligt när de kommer underifrån.
Sen vill jag inte sänka honom här, men sett till hans skottprocent så ligger han på 23 nu, och det är ju inte hållbart över tid, och det är väldigt mycket över det han har legat tidigare under sin säsong, så att han har ju faktiskt överpresterat och det grövsta här och gjort betydligt fler mål än vad som förväntats, så det kanske inte är någonting vi ska vänja oss
vid. Vem kommer ihåg det om 10 år? Nej. Då ser man bara hans stats. Det är ingen som kollar på hans skottprocent om 10 år.
Ja, men det är ditt motto alltså, vem kommer ihåg det om 10 år?
Ja, men Anna, du kan inte ta ifrån hans 23 mål.
Ja, men det gör jag inte, problem. Men jag tänker mer att man kanske inte ska tänka sig att Simon Rygefors ska vara en 20-25 års målskytt varje säsong här framöver i SHL.
Nej, men hur många spelare är det i SHL då?
Ja, men det går väl att räkna på en hand de senaste 10 åren.
Mm. Det är liksom, alltså det är inte många spelare som är så. Men sen om han hamnar på en 16 mål, 17 mål nästa säsong, och vi säger att han ska vara kvar, så är det liksom...
Nej, men alltså,
det är bra.
Ja, jag vet, absolut. Jag ville bara nyansera det lite kanske. Och det måste säga om Rygefors också, det är att han skjuter ju mycket, mycket mer än vi gjort tidigare säsonger. Det beror väl dels på en självförtroende boost, att han känner att han vågar mycket mer. Sen att han tar sig till positioner där han känner att han kan avlossa betydligt fler skott också. Så det går ju lite hand i hand med skottprocenten också på ett sätt.
Ja, och det sista som jag har är ju, det är Kovars då. Om han skulle prova lyckan där borta igen, eller om han väljer att åka till KL, eller vad han väljer att göra. Men jag tror att han...
Du tror att den här laget är sugna på Kovacs?
Så det är jättesvårt att säga om de är det eller inte. Jag vet faktiskt inte, jag har inte pratat med honom om just det. Men absolut, alltså, han har varit väldigt bra i år. Och jag tycker att han har mognat och tagit väldigt stora steg utanför isen också. Blivit en lugnare person och allt sånt. Jag tror Örebro har gjort han väldigt gott, att komma lite lugn och ro och hitta sitt spel igen och hamna med tre väldigt bra tränare som tar väl hand om han där också, så han får hitta och inte försöka fokusera på fel saker när han lirar och ska fokusera på sitt spel istället, då är han väldigt bra. Vi pratade mycket om det när vi lirade ihop i år. Vi pratade om, jag hade också innan att jag fokuserade på allting runt om liksom. Men du kan inte påverka någonting runt om, du kan bara påverka din egna insats och det du gör där ute. Resten ligger inte i dina händer, så man får släppa det och sen göra det så bra som möjligt och inte lägga så mycket energi på allt annat. Och jag tycker han har gjort det i år också. Jag tycker han har varit en väldigt bra spelare i SHL.
Sen ska vi slänga in här också. Det är tre jättebra namn, men Emil Pettersson, Daniel Saar, det är också kul.
Ja, så alltså det finns ju hur många som helst.
Och sen folk undrar varför vi inte har typ Jonathan Berger och sådana killar, men det är för att de har NHL.
De har det,
ja, exakt. Och de har sina rättigheter hos vissa NHL-organisationer som gör att de är tingade av dem helt enkelt de kommande åren här. Bromé, bra levererat. Bra jobbat den här veckan och med din lista också under Bromé Backar. Jag tyckte det var kul att du klämde in tre namn här.
Mm. Nu känns det som att nästa avsnitt ska väl vara där när kvalet och slutspelet börjar, känns det som.
Då innan. Ja, då tar vi en slutspel och kval special. Och vi vet ju att Dahlén absolut inte kommer med då. Det är lite synd. Vi gillar ju Jonis och vi vill gärna ha med honom. Vi får väl ta någonting efter säsongen, vi tre. Helt enkelt. Ja.
Så kanske vi... Men en sista fråga i podden då. Ja, vem vinner SHLs poängliga? Daniel Saar eller Emil Pettersson? Vem tror du?
Ja, du räknar bort... Camper, Ryfors, Rivik och de där som ligger där.
Ja,
uppe.
Jag vet inte. Vem tror du vinner?
Alltså, Saar har ju haft en väldigt positiv utveckling här senaste matcherna och bombat in både mål och assist. Så, och Emil Pettersson har ju varit stabil hela säsongen. Ja, men jag tror ändå på Emil. Jag tror att det är hans år att krönas till poängkung.
Ja, då säger jag Saar. Ja. Bara föra. Jag säger Saar.
Ja, snyggt.
En lunch på det säger vi, va?
Ja, det beror på. Är det du eller jag som lagar?
Nej, vi lagar. Vi går väl ut och äter.
Ja, det gör vi faktiskt. Det blir bäst så för alla parter. Ja. Och så avslutar vi med varsin Marabou, eller hur?
Ja.
Ja, fina grejer.
En Marabou-prövning.
Oh, ja, det är du. Alla håller på med vinprövningar och sånt där. Du och jag sitter och käkar Marabou. Kaka efter kaka.
Vi kör det innan fysen börjar bara.
Hör du, vi kanske kommer att fortsätta ha med hemliga gäster framöver också. Det var ganska kul med Hermod, så vem vet. Vi kanske bjuder in någon annan i hockey-communityt framöver.
Ja.
Ja, ja. Vi avslutar så. Bromé, tack för den här gången.
Ja, tack själv.
Ja, och fortsätt tugga på där borta. Och så får vi se lite fler baljor framöver. Hoppas jag också att den här poddförbannelsen inte håller i sig allt för mycket.
Nej.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Det här var Bromé och Hermodssons avsnitt. Och ni fick ju höra varför Jonathan Dahlén har vikt in åren för resten av den här säsongen. Och nu säger jag helt enkelt på återhörande. Det var kul att ni var med oss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.